Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello,
good
hello,
old
hello,
hockey
hello, 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 hello.
Yes, hallå och woof woof och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där från sin post i Örby utanför Stockholm.
Ja.
Och mig Per Bjurman tillbaka i New York tillfälligt åtminstone.
Ja.
Och vi ska nu spela in vår 546:e podcast.
Ja.
Och det är då en rungande härlig preview inför Stanley Cup-finalen 2026.
Ja.
För vi är redan framme vid den.
Ja.
Mr. Ekeliv.
Ja, det trodde vi inte förra veckan.
Nej, det var ju lite tidigare än väntat. Konferensfinalerna hann inte med en början förrän de var avklarade. Ja, du har ju sett att jag skriver en krönika. Den har väl kanske varit ute till och med.
Ja, det
var
ju
en av de mest ojämna och ospännande konferensfinalrundor någonsin.
Ja.
Det sa ju bara pang så var de över. Lite ett antiklimax skulle jag vilja säga.
Ja, det håller jag med dig om. Samtidigt som det var oväntat på så vis att ja, det var ju ödesbestämt att det skulle bli Carolina mot Colorado i final. Överlägsna på varsin sida av konferenserna. Mm. Men det stack ut i alla fall att vi har Vegas i final istället som svepte President's Trophy dominant i Colorado åtminstone.
Ja, ja, det är ju helt sjukt. Det hade inte gått att föreställa sig.
Nej.
Och Carolina stod ju för en gentleman's sweep som det heter när man vinner med 4-1.
Ja,
de förlorade den där första matchen när de verkligen var rostiga efter sitt långa uppehåll.
Ja, släppte in 4 mål på 11 minuter.
Ja, men sen sa det ju bara pang i 4 raka mot Montreal.
Total överkörning och faktum är ju att de har bara förlorat en enda match den där matchen mot Montreal första på vägen fram till den här finalen. Och det har aldrig hänt sen 7 matchers systemet i slutspel infördes på 80-talet. Så att, det är historiskt på sitt sätt också.
Ja, det är ju imponerande på så sätt av båda de här lagen som har gått till final. De har verkligen gjort sig förtjänta av det. De har ju varit otroligt dominanta. Men det är ju något med det här felkonstruerade formatet som gör att första rundan är mest exalterande och sen vattnas det ur.
Ja.
Bettman vill ju ha det så han pratar jämt om att vi har bästa första rundan av alla. Som att det skulle vara något.
Ja. Nej, på många sätt är ju den märklig. Framförallt sportsligt då att det näst bästa laget av 32 kan möta det fjärde bästa redan första rundan beroende på divisionsuppdelningen istället för att köra det bjurmanska upplägget som är mer rättvist då, att ettan möter 16 och så vidare.
Ja.
Ja, det är... Ja, det var det. Det är som det.
Ja, det är det. Det är inte, man kan ju inte skylla på de inblandade lagen. De gör ju så gott de kan. Men jag vill tillbaka till mer sidning i öppningen.
Ja, det vill jag.
Men nu är vi här. Och det, ja, vad ska vi säga? Vi ska gå igenom det här ganska noggrant med båda finallagen.
Ja.
Men vill du säga något först om de som blev utslagna nu i konferens?
Ja, det känns ju som det. Ska man börja med Montreal kanske? Vi pratade en del Colorado redan förra veckan för då var det ju matchboll för Vegas. 3-0 i matcher och ja, några timmar efter vi spelade in den podden så blev det ju så också att Colorado åkte ut. Och, ja, vi får se vad som händer där. Faktum är att de fortfarande inte hållit sina exit-intervjuer eller jag tror de har haft det internt med spelarna men inte de här pressträffen liksom. Det brukar vara några dagar bara efter de blir utslagna men nu har det gått en vecka, de har fortfarande inte hållits. Och spekulerar sig fortfarande i framtiden kring general managern till exempel. I så fall coachen också. Att det kan bli rätt stora förändringar i Colorado.
I Colorado,
ja. Ja, i Colorado. Oj, nu börjar jag prata om dem. Jag skulle börja med Montreal. Nu blir det Colorado ändå. ska vi ta Colorado istället? När jag körde
ja, nu har du börjat.
Ja, nu när jag väl har börjat och snirklat in mig i det här. Ja, alltså för sen jag nämnde det lite grann förra veckan så har det blivit mer rykten kring att ja, general managern kanske kan lämna. Nashville rycker i Chris McFarland. De är beredda att ge en löneförhöjning och en större roll. Ingen överrock i form av Joe Sakic som han har i Colorado utan att han blir the big boss i Nashville och att han lockas av det. Och efter den här sweepen av Vegas Något så otänkbart som att Colorado efter den här fina säsongen skulle sparka sin general manager eller låta honom lämna för en konkurrent. Det kanske är möjligt, och då kanske till och med Jared Bednar som coach försvinner. De har ju suttit ihop de två sedan Columbus-tiden, Bednar och McFarland. Så att, ja, den här sweepen kan få väldigt stora konsekvenser för NHLs bästa lag i ett halvår i alla fall fram till den här konferensfinalen.
Ja, ja, det är ju, för deras del är det ju cup or bust som det heter. Ja. Om de inte vinner efter en säsong som den här, då är det fiasko.
Det är fiasko.
Men jag har samtidigt sett att många spelare har gått ut och försvarat Bednar. Ja. McKinnon till exempel har ju sagt att det, han vill ha honom kvar. Han vill inte ha någon annan coach.
Jag har sett McCarr också hålla ett brandtal för Bednar, så det talar ju till hans fördel då, att han har spelargruppen bakom sig.
Ja.
Samtidigt så är vi, när vi kommer komma in på Vegas, alltså, vilken effekt det är coachbytet, den sparken i rumpan fick.
Ja. Men det, det återkommer vi till.
Ja, ja.
De kan inte göra det på samma sätt nu som de gjorde.
Nej, precis. Det är för sig.
Det får ingen effekt om de byter precis nu.
Nej, det blir ingen Stanley Cup-final ändå. Nej, men ja, annars, vad ska man säga om Colorados fiasko här? Alltså 0-4 matcher i den här serien. Vad var det egentligen som låg bakom det?
Nej, det var ju mer att... nej, det var Vegas som var bra. Som stängde ner dem. Som med sin centerdjup gjorde det för svårt för McKinnon och kompani. Jack Eichel var ju rena Alexander Barkov, skulle jag vilja säga.
Ja, och William Karlsson med. Han var rena Patrice Bergeron.
Ja, men vi kommer in på Vegas styrkor. Det var ju skador som ställde till det också för Colorado. Det ska vi ju vara ärliga och säga. McCarr spelade skadad. McKinnon spelade skadad. Nikushkin spelade skadad. Han kunde inte ens vara med. Och även Netchas har visat sig vara tilltuffsad.
Ja, och Malinsky och till viss del Kadri också, så visst. De har väl en del att skylla på, speciellt med McCarr och McKinnon, att de inte var 100%.
Och sen höll inte Scott Wedgwood i kassen helt och hållet på slutet.
Nej, precis.
Väldigt bra i början av slutspelet.
Ska de återigen behöva omvärdera sin målvaktssida, alltså? Som de trodde att de var nöjda med nu, men det höll inte i den här konferensfinalen. Sen är det här med powerplay. Detta oväntade sorgebarn i Colorado. Ja. Trots att de var President's Trophy-gigant så var powerplay botten i NHL. Och här är konferensfinalen. Ett mål på de här fyra matcherna. Det duger ju inte. Det är märkligt det där. Alltså, jag har ju sagt det förut, men alltså Nathan McKinnon, han är ingen powerplay-specialist. Det var Mikko Rantanen som var den stora powerplay-specialisten tidigare i Colorado. Det är inte McKinnon. Alltså, han slutar trea i NHLs poängliga i grundserien bakom McDavid och Kucherov, 127 poäng. Men räknar vi bara powerplay-poäng, då slutar han efter Mika Zibanejad.
Oh.
Då är han bara på 15:e plats i NHL. Så att, ja, jag säger inte att de ska göra sig av med McKinnon precis, men de kanske behöver hitta någon ny pusselbit att lägga in i första powerplay. Så de försökte ju med Kadri, men något ännu spetsigare för att få till det där. För det är ju avgörande så här långt in i slutspelet.
Oh. Ja, de har att fundera på. Fönstret kommer inte vara öppet för evigt där.
Nej. Nej, precis. Det
satt ju en sån som mycket besviken Gabriel Landeskog att prata om efteråt. Att, ja, de tror ju fortfarande på det här, men det är ju smärtsamt att veta att det är inte säkert att man får så många chanser.
Nej, han är ju 33, Landeskog, McKinnon har fyllt 30. McCarr är visserligen ung fortfarande, men ja, det vill jag också lägga till. Alltså, jag kommer ihåg när de vann 2022. Då tänkte jag sa det i podden, att det här är det största nästan dynastiläget jag har sett. Jag tyckte de såg lika dominant ut i det slutspelet som Chicago gjorde när de var som bäst i lönetagsserien, eller LA Kings till exempel. Jag tänkte, det kan bli 3-4 titlar till innan 20-talet är slut för detta Colorado bygger liksom.
Ja.
Men under Bedners 9 slutspel nu som Colorado coach har de bara tagit sig förbi andra rundan 2 gånger i år och när de vann Stanley Cup. Annars har de åkt ut tidigt 7 av 9 gånger.
Ja.
Det är någonting med kemin där som inte riktigt funkar i slutspel.
Nej, så är det. Läget med Montreal är dock ett helt annat. De tog sig ju faktiskt längre än vad många trodde och var väl som egentligen planerat. De befinner sig ju fortfarande ahead of schedule i sin verksamhet. Det är först om 1 eller 2 de ska vara redo för att utmana enligt ursprungsplanen som har spunnits där.
Ja,
ja. Men de tog sig alltså hela vägen till konferensfinal och vann ju då den där första matchen.
Mm.
Men sen blev det 4 raka och såklart stor besvikelse just nu. Men med perspektiv så är ju framtiden bara enormt ljus i Montreal.
Ja, precis. Och faktum är att jag tycker på sätt och vis, om man vill vara snälltolka lite för Canadiens del här, att det var lite jämnare ändå på något sätt i den här konferensfinalen när det framstår. Alltså spelmässigt var det ju slutligen utklassning verkligen. Alltså det var ju nästan historiskt hur få skott Montreal hade till exempel.
Ja, då blev ju nedstängda fullständigt.
Ja, och den här pressen som ettriga Carolina-spelare sätter. Alltså det största woof-woof-laget vi har i ligan, ja, tror jag. Det klarar de inte alls av. Men jag sa ju lite det förra veckan och jag står för det. Alltså det hade, nu ska man, om är lätt att säga, men det var två förlängningar där efter den första segern. Och de förtjänar inte att vinna de matcherna. Men de hade dubbla ramträffar för att vinna den tredje matchen till exempel. Med lite Montreal-tur som de har haft tidigare i slutspelet, så hade de kunnat vinna någon match till och satt lite grillor i huvudet på...
Grillor?
Grillor,
va? Du satt grillor i huvudet på.
Ja, där kämpar jag för att hitta ordet. Jag landar i grillor.
Om man sätter grillor i huvudet på folk, ja, då blir det illa.
Ja, det är inget bra. Jag tror inte man ska sätta en grilla i någons huvud.
Nej.
Ja, nej, men sen var det ju som sagt utklassning. Och de var nog lite för trötta också, Montreal, efter två långa Game 7-matchserier.
Ja.
Och sen tycker jag också i den här serien mot Carolina att lagbygget avslöjdes lite grann, att det inte riktigt är redo, att det är som du säger, ahead of schedule. Alltså Oliver Kapanen som andra center redan nu, det höll ju inte måttet. Han blev ju till och med petad i stora delar av slutspelet. En sån som Jake Evans, klippt och skuren för en fjärde kedja, han fick hoppa in i andra kedjan. Ja. De hade ju jättesvårt.
Medan de som det har gått bra för här har kunnat använda hela sina lag och verkligen fått viktiga bidrag från djupet. Ja. Så var ju St. Louis tvungen att korta bänken ganska avsevärt tidigt i matcherna. Ja. Och det bidrog ju till att de också var ganska trötta och slitna efter två Game 7-rundor.
Ja, precis. Så att, jag menar, en sån här grej som att Carolinas fjärde kedja gjorde ju till slut fler mål 5-5 i den här matchen än vad Montreals första kedja gjorde. Och om man kollar på underliggande statistik till exempel, sa just att Carolinas fjärde kedja gjorde fler mål än första kedjan. Montreals fjärde kedja som knappt fick spela, en sån som Jovellino fick hoppa in och spela tre matcher. Hans expected goals-procent när han var inne på isen i den här matchen var 11%. Det vill säga, om hans kedja gjorde ett mål så förväntades Carolinas kedja göra 9.
Ja.
Så utspelade var deras fjärde kedja, Montreals. Men jag tycker det ser jättespännande ut på sikt, vill jag säga, för Montreal här nu. Alltså att de har tagit det här steget redan nu. Redan nu kan de gå till konferensfinal. De har hela sin unga kärna uppbundna på jättefina rabattkontrakt, kan man säga. Alltså Lane Hudson, han har ju kontrakt nu till 2034 på 8,8 miljoner dollar. Det är mycket pengar visserligen. Men det är mindre än till exempel Luke Hughes, alltså den sämsta Hughes-brorsan. Mm. Det är sämre än Dougie Hamilton och Darnell Nurse. Alltså det är ett otroligt kontrakt. Och då kommer lönetaket höjas. Selke Trofé-vinnande centern Nick Suzuki, han sitter på 7,8 miljoner dollar. Det är mindre vad Patrick Laine har som inte spelar en match för Montreal i det här slutspelet. Och vars kontrakt går ut nu som öppnar jättemycket löneutrymme. Det dyraste forwardskontraktet i Montreal. Så att, jag menar,
det låter lite exalterat tycker jag.
Ja, alltså Montreals framtid är jättespännande. Ja. De har massor med löneutrymme att lägga på nyförvärv. Och de har massa tillgångar som...
Ja,
men till exempel om de vill trada kapparna, om de vill trada spännande backen David Reinbacher som inte slagit sig in än till exempel, då skulle de kunna få till en Robert Thomas trade eller Vincent Trocheck eller vad de vill göra om de vill hitta den andra centern redan nu till nästa säsong.
Ja.
Så att jättespännande för Montreal.
Och de har nu tillgodogjort sig enormt värdefull erfarenhet under den här resan, som Martin Saint-Louis sa på sista presskonferensen, att man lär sig mer av motgångar än medgångar. Och den här serien kommer vi ha fantastiskt nytta av under vår fortsatta utveckling.
Ja, och de har fått en målvakt som vi har tjatat om som känns spännande på sikt också, som redan nu är kanon, Jakob Dobes. Vilken frälsning.
De är snart en sann contender.
Ja.
Kommer vara högt på våra listor när vi ska, om några månader ska göra preview inför säsongen 26-27.
Precis, och jag tror att när vi gör preview inför säsongen 29-30 typ, då är Montreal kanske det laget vi båda har som Stanley Cup-vinnare.
De kanske redan är Stanley Cup.
Ja, då kanske de redan är det, så pass till och med. Jag sträckte mig för långt fram i tiden.
Ja, men nu får de inte vara med på den stora uppgörelsen. Utan det är som sagt Carolina och Vegas.
Mm.
Och ja, vi tänkte gå igenom lagdel för lagdel här och se om vi kan komma fram till hur finalen kommer att sluta.
Djupdyka ordentligt. Mm.
Ja. Det är väl kanske inte den final som alla hade drömt om man ser till de månghövdade fanskarorna, media och tv och så.
Men, kanske inte Gary Bettman heller som tänker på kassakistan och så vidare.
Nej, det kommer inte bli de högsta tv-siffrorna i historien. Men det går, de har gjort sig förtjänt av att gå dit. Vad ska man göra? Man kan inte gå in och säga nej, vi vill inte ha Carolina.
Nej, vi tar Montreal istället. Det tjänar man pengar på. Ja.
Så nu är det så. Och vi, låt oss börja bakifrån då. Mm. På målvaktsfronten.
Ja.
Och där är det ju då Freddie Andersson, Fredrik Andersson från Herning.
Herning i Danmark.
Ja. I Carolina-kassen och i Vegas är det Carter Hart. Och det är ingen tvekan om att de verkligen är första målvakter. De här är två av de lag som har mixtrat minst med målvakterna. De har stått där.
Ja, men ändå anmärkningsvärt om man hade sagt det här tidigare under våren. Då var ju ingen av de här första keeper. Då var det Aiden Hill som fortfarande hade spaden i Vegas. Och det var Brandon Bussey som var den stora, det stora utropstecknet i Carolina, hade tagit över första spaden och spelade fler grundseriematcher än Andersen. Andersen som i sin tur hade sin statistiskt sett sämsta grundserie i karriären med 87,4%. Mm. Det duger inte i Carolina-målet där. Men i det här slutspelet så har jag tystat alla kritiker som har varit rätt högljudda genom åren.
Ja, ledningen i Carolina visste vad de gjorde. De startade honom istället för Bussey. Det var många som var förvånade över det. Men det var ju ett mycket lyckat drag. Han har varit, han spelat sitt livshockey. Och vunnit 12 av 13 matcher.
Ja, ja, hållit nollan tre gånger. Och bara en gång, den där Montreal-matchen första när det rasslade in i början där, har han släppt in mer än två mål i en enda match. Det är en gång på 13 matcher.
Ja, det är helt galet. Och ständigt så lugn och fin och vad som än händer så har han samma liksom utstrålning.
Ja, och jag vill säga det här också. Det är verkligen en fjäder i hatten för en målvakt att Carolina har vunnit samtliga förlängningar i det här slutspelet hittills. Det har ändå varit fem gånger en studspuck eller dåligt målvaktsingripande hade kunnat lett till en förlust. Men alla fem förlängningar har de vunnit med Andersen i kassen.
Ja, ja. Ja, han är, satte vi betyg, nu ska vi inte göra det, men satte vi betyg för det var 5+ på Andersen. Och ja, åtminstone en stark 4 på Carl Hart också. Han har inte varit lika spektakulär kanske. Det tog ett tag att komma igång, men i delar av den här serien mot Colorado var ju han också väldigt, väldigt bra.
Ja, och de har ju lysande statistik såklart båda två. När jag kollar på goal saved above expected som jag brukar luta mig mest åt, snarare än räddningsprocent, så har vi ju plus 11 på Fredrik Andersen. Det är faktiskt bara Jakob Dobe som har bättre, men han spelar betydligt fler matcher. Så att per match så är Andersen exceptionellt bra. Men Carter Hart är plus 7 också. Han har verkligen spelat upp sig ju längre slutspel har gått. Och plus 7 är ju riktigt bra, så han borde ha släppt in 7 mål fler än han har gjort.
Mm.
Så målvaktsspelet är en styrka för båda de här lagen just nu.
Ja. Ja, applåder.
Ja. Sen finns det ju lite att säga om Carter Hart i övrigt, men vi behöver inte gå in på det igen då. Men så är det. Det är, han står där.
Det ska också, Andersen ska ju också hyllas extra, den dansk dynamiten längst bak. Den bästa nordiska målvakten.
Ja, så är det faktiskt.
En dansk. Det är ju så att Finland tar VM-guld, Norge är VM-brons och kanske en dansk tar hem Conn Smythe. Det är hårda bud för Sverige.
Ja, alla övriga länder är på frammarsch.
Ja, men sista matchen med Montreal, det var ju insatsen extra imponerande med tanke på att han hade fått ett, ja, hela hockeyvärlden hade fått ett hemskt besked dygnet innan om att Claude Lemieux, den gamla slutspelsartisten, har gått bort. Och Andersen var hans, han efter karriären var ju Lemieux agent. Ja. Och en av hans allra första klienter för 15 år sedan var just Freddie Andersen. Och de kom ju väldigt nära och var familj. Och det var ju en total chock för Freddie, och ändå gick han in och gjorde den här matchen med hjälp av stöd från omgivningen. Och det var väldigt emotionellt och rörande efteråt där, i kommentarerna kring Lemieux bortgång.
Ja, faktum är ju, som många har pratat om, att Claude Lemieux alltså höll facklan i måndagens match. Alltså för precis en vecka sedan när vi spelade in det här så höll ju han i den tredje matchen i serien mot Carolina facklan i Bell Center och liksom äggade igång publiken där i Montreal. Ingen trodde kunde ju tänka sig vad som skulle hända några dagar senare. Men samma dag då, som den matchen, så skickade han ett sms till Fredrik Andersen och sa att nu kommer jag ägga igång Montreal-publiken, men du ska också liksom äggas igång av det här. Alltså jag hejar på dig också. Så ta inte illa upp. Det är, jag hejar på dig och på Montreal i den här matchen.
Mm. Ja. Ja, väldigt hemsk historia. Vi ska inte gå in så djupt på vad som hände och så. Det är inte vår uppgift. Men väldigt tragiskt och väldigt... man känner sig, det var ju många spelare som stod dem nära, men framförallt Freddy kanske efter så många år.
Ja, men många svenska spelare också. Alltså, ja. Fabian Zetterlund till exempel, som här i Sportbladet uttalar sig om hur mycket... hur stor betydelse Claude har haft för honom. Också nämnde det här med att känns som en familjemedlem i princip. Och vart hans stora trygghet i borta i Nordamerika.
Han har ju varit med på några av våra resor här som vi arrangerade ihop med dåvarande... Watch It Live med Micke Leander och så. De har ju jobbat ihop som, på samma agentfirma, Micke och Limea.
Ja, vissa poddlyssnare kanske var med på en av de där resorna till New York och fick se Claude Lemieux hålla ett litet föredrag i en hotellobby där.
Ja, precis.
Otroligt varm och snäll och trevlig person. Utanför isen, på isen under hans karriär var han ju rena rama Brad Marchand.
Ja.
Men utanför var han ju 5 plus trevlig.
Och en otrolig slutspelsartist. Han var ju bra men inget märkvärdigt i grundserien. Men hör till de som gjorde mest poäng i slutspelet. En otrolig. Vad som hände med honom när det var allvar.
Ja, alltså man kan dra lite sånt här CV då. Att han spelade 15 raka slutspel. 3 olika klubbar. 4 Stanley Cups. Han blev ju Conn Smythe-vinnare 95 med Devils som slutspelets MVP. Och som du säger, om man tar totalt i karriären antal mål, så ligger han på 147 plats i NHL-historien i grundserien, i slutspel. 9:e plats.
Ja.
Så att det säger lite grann om vilken spelare han blev när det vankade slutspel.
Ja, ja, väldigt sorgligt att jag har slutat på det här viset.
Ja. Mm.
Men vi går vidare och jag säger ändå att på målvaktsfronten är det ändå Carolina som har, de har, utan att Carter Hart har varit dålig på något vis, tvärtom, så är det ändå, som det ser ut nu, fördel Carolina på målvaktsfront.
Ja, det går inte att blunda för Andersens otroliga slutspel, historiska slutspel hittills, så att jag ger en liten fördel också faktiskt till dansken, trots att vi har ifrågasatt honom i så många slutspel, men nu går det inte att göra det faktiskt.
Mm. På nästa front då, försvar och backsidan, där är det väldigt jämnt, alltså det är ju två 5 plus uppställningar.
Jag skulle vilja säga det. Man skulle kunna argumentera för att det är deras starkaste lagdelar i båda lagen.
Ja. De båda med ett otroligt tätt och strukturerat försvar som gör det otroligt svårt för motståndarna att alls komma till några chanser. Så de blir strypta, får inget syre, de får ni såg ju hur lite skott Montreal hade och hur få chanser Colorado egentligen alltså lyckades skapa som var riktigt farliga.
Ja. Nej, de bryter igenom Minnesotas försvarsspel och gör 24 mål på 5 matcher. Sen möter de Vegas Golden Knights och gör 7 mål på 4 matcher.
Mm.
Och samtidigt vill jag säga att just strukturen som respektive coach sätter här och som spelarna kan utan och innan och liksom följer är ju extremt bra kollektivt. Men också individuellt med pucken vill jag lyfta fram båda lagens försvarsspel. De är svåra att checka fast själva för att de är så pass spelskickliga. Och liksom ta sig ur zon också snabbt. Så det är inte bara att de försvarar slottet utan puck, utan när de väl får pucken så är det väldigt, alltså Montreal, jag pratade inför den scenen, de hade faktiskt hög, det kan man inte tro, men att de procentuellt sett vann fler dueller längs sargerna än Carolina i det här slutspelet inom den här matchupen. Men i själva serien, ja, de vann ju knappt en puckduell mot Carolinas backa liksom.
Nej.
Så att
ja. Det var många som, alltså Jacob Slavin, Kandre Miller gjorde väl i de sista matcherna mot Montreal så gjorde väl han sina bästa matcher någonsin. Wayne Gretzky utbrast i TNT-studion att han kanske är det bästa backspelaren någonsin sett i ett slutspel.
Och Wayne Gretzky liksom.
Ja. Alltså inte ett misstag, inte ens ett litet misstag som märktes vare sig defensivt eller offensivt.
Och det är alltså samma spelare som Björre satt och muttrade över på pressläktaren förra året när han spelade New York Rangers. Och du sa att det var rena hönsgården när Kendrick Miller var på isen.
Ja, han var ju en turnover-maskin då.
Ja.
Ja. Han slog felpassning hela tiden. Men något har hänt. Han passar väldigt mycket bättre in i det här systemet med Rod Brindamore som coach.
Ja. Ja, där måste jag verkligen hylla Eric Tulski, den är general manager i Carolina. Vi ska inte bara prata Rod Brindamore som coach utan även snäppet upp där på VIP-boxen kanske på läktarplats, alltså Eric Tulski, vad han har gjort för moves. Vi kan prata forwardsmässigt också, men backmässigt, att kliva in och norpa Kendrick Miller från Rangers när hans värde är som lägst efter den där hemska säsongen med Rangers. Skriva ett 8-årskontrakt som just nu ser ganska billigt ut efter hur bra han passade i Carolina. Det var ju ett genidrag verkligen.
Ja.
Man skulle kunna säga att utbytet som de betalade var billigare än vad, eller ungefär i samma nivå som Vegas betalade för Rasmus Andersson. Och då pratar vi om en 4-årig yngre spelare, Kendrick Miller, på ett långt avtal snarare än en pending UFA som dessutom är äldre. Så att utan att såga Rasmus Andersson trainer på något sätt, så är det bara för att hylla vilken smart deal det var för Carolinas del.
Ja, men Rasmus har vuxit in i sin roll i Vegas också.
Ja.
Och som du, de är ju väldigt stora och starka och jobbiga och dela med deras backar.
Ja. Ja, det var ju kännetecknande för 2023-titeln för Vegas. De stora backarna, fyrtornen. Då var det visserligen en Alex Pietrangelo och Nick Hague på 2 meter i princip. Och nu är Rasmus Andersson på 1,85 snarare. Men de har fortfarande kvar väldigt många backar. Jag menar, Rasmus Andersson lägger inga fingrar mellan heller. Plus att han kanske är lite mer spelskicklig än Nick Hague till exempel.
Ja.
Så att, och det behövs mot Carolinas forecheck.
Första backparet är ju väldigt nasty också. McNabb och Theodore, samtidigt som de är så otroligt skickliga. Liksom. Ja. Passningen McNabb slog till Mark Stone, lobbpassningen. Ja. Om det var det game 3 eller 4?
Ja.
Ja, otrolig lobb från egen zon till en helt fri Mark Stone som gjorde mål direkt.
Ja.
Nej, det var nog game 4.
Ja, jag tänkte se.
Nej, det var game 3. Förlåt.
Var det game 3? Ja. Ja.
Spänger roll vilken match det var. Men båda försvaren får ju det låter lite förvirrat här nu tycker jag hos oss, men de får 5+. Ja, nu sätter jag plus i alla fall.
Ja, nej, men jag försökte på förhand komma fram till vilket lag jag skulle ge fördel. Ja, Vegas med sin erfarenhet dessutom. De har vunnit en Stanley Cup med oerhört starkt ramstarkt försvar tidigare. Nu har de hittat det igen och är ju liksom kväver självaste Colorado. Men samtidigt, alltså Carolina, det är kanske deras starkaste lagdel. De går fram som en maskin i det här slutspelet.
De har tredje backpar med Ghosty Spear och Nikishin.
Ja, och alltså det backparet, om man kollar underliggande siffror, så har de bättre underliggande siffror än samtliga Vegas-par. Så det säger någonting om bredden hos Carolina på backsidan också. Bredden kanske lite bättre på backsidan för Carolina än vad den är på Vegas-sidan med Dylan Coughlin och, vem är det mer? Korsak är det väl, i tredje backpar. Det är inte riktigt samma kvalitet som Nikishin och Ghosty Spear.
Nej. Ja, kanske lite fördel då.
Ja, det går att se det på flera sätt. Men ja, Carolina är väldigt stark här också.
Yes. Ja, sen på forwardsidan då. Det är ju väldigt jämnt där med.
Ja.
Carolina har till exempel sin andra kedja som har varit slutspelets hetaste med Taylor Hall, Stångkorven och Jackson Blake.
Ja. Ja.
Men här vill jag ändå ge Vegas liten fördel, för jag tycker att de är starkare i mitten, down the middle. Där har de alltså Jack Eichel, William Karlsson och nu oftast Thomas Hurtle i mitten också. Och så Nick Dowd.
Nick Dowd ska man inte glömma bort. Vilken smart trade det var. En gammal Stanley Cup-mästare med Washington och som alltså tjänar $3 miljoner per säsong i Washington för att vara deras fjärde center. Det är inte många fjärde centrar som har så hög lön. Och man förstår ju varför Vegas tradar till sig honom.
Och alltså det är ofta väldigt viktigt alltså på den där centerpositionen i den här typen av matcher. Eichel och Karlsson har ju varit rena, som jag sa, rena barkor liksom, när de har stängt ner sina motståndares bästa spelare.
Ja, alltså Eichel har vunnit matchup-duell i 3 raka serier här mot ganska tufft motstånd ändå, inte minst mot Nathan MacKinnon och Colorados centersida. Men även William Karlsson är ju, ja, vi har ju hyllat han så mycket de senaste poddarna, men hittills på 10 matcher i slutspelet sedan han kom in i den där Anaheim-serien så har han bara varit inne på 1 enda mål bakåt på 10 matcher, 5-5.
Ja, Tortorella höll ju ett brandtal för William Karlsson och kallade honom total stability.
Ja.
A complete person and a complete hockey player.
Ja. Ja, det säger ju en hel del.
Och han upptäckte honom redan i Columbus. Det var ju Tårtan som var den första som liksom identifierade William Karlssons storhet i att han är så smart och så pålitlig på isen.
Ja.
Och nu har de återförenats nästan ett decennium senare och är väldigt förtjusta i att få jobba ihop igen.
Ja, och så kommer fram till att vi sätter Mitch Marner bredvid William Karlsson. Vad händer första matchen? Hattrick. för Mitch Marner som nu leder slutspelets poängliga. Han har ju lyft sig faktiskt en nivå till sen han fick William Karlsson som sin center.
Ja, det är det också jag tycker finns hos Vegas. Deras spets är ännu spetsigare om man säger så.
Ja, det kan man ju faktiskt argumentera för. De har de två poängkungarna i detta slutspel, Jack Eichel och Mitch Marner, och de två skyttekungarna i Brett Howden och Pavel Dorofejev.
Precis. Dorofejev är en riktig matchvinnare. Alltså. Ja. De kommer att få mindre chanser de också mot Carolina, men när de får dem så är de väldigt, ja, väldigt sylvassa.
Ja.
Sen är det ju så då båda lagen har ett väldigt djup och har stått för riktiga laginsatser och fått bidrag även från sina fjärde kedjor. Det var Cole Smith som gjorde matchavgörande målet i fjärde matchen mot Colorado.
Ja, det är alltså fjärde kedjan där med Nick Dowd.
Ja.
Keegan Colesaw som var rätt framtränad också i den serien med Colorado och retade upp många Colorado-spelare. Josh Manson till exempel höll på att tappa det till slut.
Ja.
Medan jag ju redan i den här Montreal-serien nämnde fjärde kedjan i Carolina som jag alltså gjorde fler mål än första kedjan i Montreal. Så att djupet finns ju onekligen där. Alltså i en tredje kedja för Carolina som kanske blir deras stora matchup-kedja som ska gå mot Eichel eller Marner. Det är ju den här klassiska med Jordan Stahl, Jordan Martin och numera från och med i år Nikola Ehlers i en riktig succéskedja får man säga. Som alltså tredje kedja i Carolina.
Ja.
Nikola Ehlers gjorde en av matcherna mot Montreal helt på egen hand. Så att där finns det djup.
Det är ju ett av skälen till att du går och hoppas att det här efter då, två väldigt snabba konferensfinaler, det här kan bli en riktig dragkamp eftersom det är två verkliga lagmaskiner.
Ja.
Vi vill se 7 matcher, blodiga uppgörelser.
Ja, det vill jag också nämna då, apropå det när du säger maskin, för det pratar Jordan Stahl själv om, alltså kaptenen i Carolina, att de kallar internt för The Machine, alltså spelsystemet. Det ser vi utifrån och så ser de själva också. Att de bara tuggar på i det här sättet att spela. Alla vet det exakt. Alltså Rod Brindamore har ju tjatat om det i 8 år. Och just att de håller sig på jorden hela tiden. De tänker bara på nästa byte. Följa det här spelsystemet. Låta maskinen rulla. Inte tänka längre på vad som kan hända sen. Tänk om. Tänk final. Tänk imorgon liksom. Nej, de är i nuet hela tiden. Och bara tugga på den här maskinen.
Ja.
Men sen vill jag också säga, apropå det du sa först med Carolina, andra kedjan som har varit den bästa hittills. Logan Stankoven skuggar ju Howden och Dorofejev i toppen av skytteligan med 9 mål. De Vegas-spelarna har ju 10 mål, men då är Carolina spelar färre matcher.
Precis.
Och där vill jag också säga, alltså jag hyllade Talskis Keandre Miller-trade. Men vilken otrolig oväntad succéeffekt det har blivit på det här Mikko Rantanen-fiaskot för Carolina. För vad har det lett till? Jo, i den här trevägsdealen med där Chicago var inblandad med Colorado när de bytte till sig Mikko Rantanen. Då halkade ju Taylor Hall med på ett bananskal, tänkte man. Men han var ju handplockad av Talski för att han skulle passa i Rod Brindamores spelsystem. Logan Stankoven, han fick man ju då när det blev fiasko, eller fick och fick. Man bytte till sig honom när man gav upp Mikko Rantanen efter en månad och bytte till sig honom från Dallas. Och nu är det de två som formar slutspelets hetaste kedja. Inte någon Mikko Rantanen längre. Och så vill jag lägga till också, i och med att Martin Natchez försvann i den här traden, så sen har han skrivit ett nytt kontrakt som gäller nu i Colorado. Man hade inte haft löneutrymme att värva Nikola Ehlers om man hade haft kvar Natchez, som aldrig riktigt kände sig trygg i Rod Brindamores spelsystem. Det gnisslade ju länge där. Han ville ju bort från Carolina. Så att man kan säga att traden för Mikko Rantanen gav Logan Stankoven, Taylor Hall och Nikola Ehlers i förlängningen.
Mm.
Och alla har ju passat som handen i handsken i Carolina.
Ja.
Ja.
En annan X-faktor jag vill addera innan vi går vidare till coacher är ju rutinen då. Att Vegas har vunnit förut, ett ärrat lag med sin otroliga förmåga att hitta sätt att vinna även när de kanske inte borde. När motståndarna har varit sämre så har de ändå den där slugheten som gör att de på något vis krånglar sig till segrar. Det ska inte underskattas.
Nej, det håller jag med om.
Jag har ju min gamla käpphäst om att det handlar inte om att spela bäst nu, det handlar om att vara bäst på att vinna.
Ja. De har ju så många sådana, alltså en spelare vi knappt har nämnt ens hittills i Vega som jag tycker är en sån typisk slug spelare som jag tycker gjort det väldigt bra och en hel del mål sedan han kom tillbaka i slutspelet efter skada. Mark Stone. Ja. Det är ju en riktig vinnare. Otroligt slug.
Ja.
Han har de ju med i matchen nu också efter sina skadeproblem. Så att det är absolut en X-faktor. Och sen är det så här, alltså, vi har ju pratat om hur toppspelarna har levererat i Vegas. Alltså Marner och Eichel inte minst. Men kollar vi de som är de verkliga toppspelarna på pappret i Carolina, så har ju de inte levererat. Vi väntar fortfarande på Sebastian Aho ordentligt. Vi väntar på Svechnikov, vi väntar på Jarvis. Den första serien, 5-5 på 13 matcher. 2 mål. 3 bakåt. Alltså det är andra, tredje, fjärde kedjan som har gjort det för Carolina. Första kedjan, direkt svag faktiskt.
Ja.
Och powerplay, 12% där de ska leverera. Ja, när de får bort en motståndare och ska kunna leverera sten. 12% i powerplay. Så att toppspelarna i Carolina, de måste nog lyfta sig en nivå faktiskt om det ska hålla även mot Vegas.
Ja. Ja, sen har vi då coacherna måste ju nämnas. Det är två emotionella kärnkraftverk som står i båsen. Ja. Och de har ju båda intressanta resor kring det här. Rod Brindamore då, det är exakt 20 år sedan de vann en Stanley Cup med Carolina som kapten.
Ja, på isen. Mm.
Ja, och nu kan han göra om det som coach exakt 20 år senare. Det har aldrig hänt att någon har vunnit Stanley Cup som kapten och coach,
ja,
för samma lag.
Otroligt.
Och samtidigt är det då Tårtan Tortorella hos Vegas. Han kan bli den första som vinner Stanley Cup som coach med så långt uppehåll emellan. Det är ju 22 ja. År sedan han senast var i final med Tampa och vann.
Ja, det minns jag ju mycket väl.
Mm. Och sen har det gått 22 långa år utan att han har varit tillbaka, men nu är han det och kan vinna igen.
Mm. Ja, kan bli den första, som vi pratade om för några veckor sedan, alltså kan bli den första sen Scottie Bowman att faktiskt vinna Stanley Cup med 2 olika lag. Det har varit en förbannelse för coacher som har vunnit Stanley Cup att vinna igen. Just.
Ja. Ja, de är ju extremt bra. Alltså vi kan ju Vegas beslut att sparka Cassidy och ersätta honom med Tårta med bara 8 grundseriematcher kvar var ju väldigt oortodoxt och ganska typiskt för Vegas. Lite okänsligt tyckte man ju. Men ja, det var ju ett genidrag.
Vi var inte odelat positiva om man säger så.
Nej, men det var ju ett genidrag det visade sig. Han blåste helt nytt liv i ett lag som just då såg lite statiskt ut.
Ja.
Och har ju långsamt fått dem att bli i sitt lag. Han är ju hela tiden, han är väldigt förtjust i det här laget. Han pratar hela tiden om att han mest håller sig ur vägen, att det är så underbart att coacha ett sånt veteranlag där alla vet så mycket om hur man vinner och han lär sig ständigt saker av dem.
Exakt. Men ingen samtidigt Matvej Mischkov han ska coacha nu längre, utan det är Mark Stone och William Karlsson liksom.
Han behöver inte lära någon någonting.
Nej.
Som han tyckte att han borde hos det unga Philadelphia.
Ja.
Men det är ju samtidigt så han har ju liksom satt sin ton också,
ja,
inför fjärde matchen när han fick frågor om tror du att spelarna kan get ahead of themselves och bli för ivriga nu. Blicken han gav folk då var ju, hur kan du ens ställa en sån fråga, hur skulle det kunna hända mitt lag?
Ja, den där blicken, den har väl både du och jag fått på någon presskonferens.
Ja, det är jag.
Ja, men jag tror jag fick det, alltså.
Du öppnade någon dörr.
Ja, jag öppnade en dörr mitt under en presskonferens och det var ju inte populärt. Då fick man ju Tortorellas blick och det var ju bara att lämna. Alltså det fanns inte en chans att man skulle kunna kliva in där.
Ja, jag har hållit mig på mattan inför John.
Ja. Ja, nej, det är liksom, om man tar nu pratar vi ju tränarna, men organisatoriskt så är det ganska stor skillnad. Alltså det är Rod Brindamore som vart i klubben i evigheter, både som spelare och tränare och assisterande coach innan han blev som huvudcoach nu i 8 år och successivt byggt den här processen. Medan Vegas, ja, de har precis slängt in sin nya tränare och de funkar ju lite så liksom. Funkar inte någonting, då byter vi, och även i spelartruppen. Det är ju ganska stor skillnad. Vi pratar om en copycat-liga, men det här är ganska diametralt motsatta organisationer i hur de värderar kontinuitet till exempel.
Ja.
Så att, men samtidigt tycker jag att det finns många gemensamma nämnare också spelmässigt. Alltså, otroligt bra försvarsspel. Jag vill också lyfta fram Vegas forecheck. Den är också ettrig. Stänga igen slottet.
Mm.
Det är två ruskigt välcoachade lag. Helt enkelt.
Det är det verkligen. Det blir, och som sagt, passionen är som gröder i bröstkorgen på båda coacherna kan leda till att det blir spännande på fler sätt.
Ja. Ja, precis. Det kan bli lite utbrott. Vem vet? Ja. Högröda ansikten.
Ja. Ja, det var intressant att höra Torts här för några dagar sedan i Vegas efter någon träning när han pratade om att jag tycker att det här är 2 olika saker. De 3 första omgångarna, då är det liksom slutspel.
Mm.
Men nu, 4:e omgången, då är det kamp om Stanley Cup. Det är något annat. Så. såg han kommer gå in i det här så oerhört hårt.
Ja, ja. Ja, det blir det. Jag ska försöka sammanfatta det här och komma fram till någonting. Då känner jag så här att det är upp till Vegas lite grann, känner jag, om de klarar av Carolina. För jag tror så här, alltså det har vi sett i tidigare slutspel i alla fall, och jag tycker inte riktigt att Rod Brind'Amour har ställts på prov i det här slutspelet hittills för att behöva justera sitt spelsystem. Och det har han varit dålig på tidigare mot Florida Panthers i konferensfinalen till exempel. Alltså funkar inte The Machine mot Vegas, då är det kört. Då kommer Vegas vinna det här. Men kan Vegas anpassa sitt spel för att knäcka The Machine, då kommer de vinna. De har, alltså det finns en justeringsförmåga hos Tortorella, hos det här sluga Vegas-laget. Men det finns det inte riktigt hos Carolina. Men de håller en oerhört hög nivå. Och det kan räcka även mot Vegas, så att säga. Så det är upp till Vegas att justera och försöka lista ut hur man sätter käppar i hjulet på maskinen. Medan Carolina, de kommer köra sin grej liksom.
Ja. Ja.
Ja.
Och, men du tror på Carolina?
Ja, alltså du ska ju släppa ditt stora tips snart. Eller snarare alla profiler stora tips när du kommer ha kontaktat den stora finalenkäten. Ni kanske har läst den till och med när vissa har lyssnat på det här. Men där tippar jag Carolina, och det gör jag mer med hjärtat faktiskt. För jag är inte helt förtjust i denna Vegas-organisation överlag egentligen. Det kanske är mer sportsligt jag ska välja hur jag tippar. Men jag går lite med hjärtat och tycker att det vore mer uppfriskande om Carolina vann än den skrupelfria Golden Knights-organisationen.
Ja, ja. Ja, jag har ju då, jag tycker att det känns som det är ganska öppet. Det kan sluta hur som helst. Det viktiga tycker jag är att det blir en bra final. Men jag lutar ändå åt Vegas faktiskt. Det kanske är för att jag har sett mer av dem live och så nu också.
Ja, du har ju varit där på de två senaste matcherna och upplevt stämningen där.
Och så till skillnad från Carolina så har de två svenskar som jag tycker det skulle vara kul om de vinner bara därför.
Ja.
Men jag tror också just det där centerdjupet och rutinen, och kanske att Carolina har haft lite lätt väg fram faktiskt. Ja. De har inte stött på några riktigt svåra motståndare.
Är det Ottawa, Philadelphia och ett Montreal ahead of schedule? Tänk på coachen också. Nu ska han gå upp mot John Tortorella. Tidigare gick han upp mot en rookie i sammanhanget i Marty St. Louis.
Ja.
Det var Rick Tocchet, någorlunda såklart, men ett Philadelphia som har klart svagare spelarmaterial, och så Travis Greens Ottawa som, det är inte riktigt John Tortorella Vegas heller. Så att det blir en helt annan nöt att knäcka nu för Carolina än vad de, jag håller med om, än vad de stött på tidigare.
Ja, så jag säger ett 4-2 till Vegas.
Ja, men det är kul att det skiljer sig, att vi har varsin 4-2. Men jag för Carolina, du för Vegas. Någonting som jag tror också kanske, nu letar jag verkligen detaljer här och greppa tag i, som kanske talar för Vegas, det är att det blir ju ett ganska luftigt spelschema också i en final. Alltså, 4 av de 7 matcherna, om det blir 7 matcher, kommer att ha 2 dagars mellanrum istället för en dag. Mm. Och det tror jag gynnar lite grann motståndarna till Carolina, för att de blir inte riktigt lika uttröttade match efter match då när de får hinna vila ytterligare en dag mellan matcherna. Det är lite svårare att nöta ner dem, så att säga.
Ja.
Och det tror jag är till Vegas fördel snarare än Carolinas.
Ja, och så ska det resas mycket också över hela kontinenten.
Ja, så blir det. Ja.
Ja. Ja, men vi har varsitt utgångstips i Stanley Cup-finalen 2026.
Ja, spännande. Spännande. Mm.
Ja, det ska ju vara höjdpunkten nu, det bästa av allt.
Ja nu, vi vill inte ha något 4-1 nu till Carolina igen, tycker jag. eller att Vegas sveper ytterligare ett jättemotstånd här.
Nej,
utan 7 matcher.
Yes. Ja, har något annat på agendan? Vi har ju just sett VM. Och det var ju succé hemma hos dig.
Ja, det var ju det. På gott och ont, höll jag på att säga. Alltså, Norge. Det var ju, jag är ju halvnorsk nu nästan. Så att jag satt och jublade i tv-soffan. Samtidigt så har jag fått utstå liksom oräkneliga hån från norskt håll. Det märks ju att många av dem inte riktigt har koll på hockey ändå. Alltså, de tror ju att VM är som fotbolls-VM. Att vi är alltså bättre än Sverige och Kanada på hockey. Mm. Det är så bara. För Sverige skickar ju sitt bästa lag och Kanada gick all in för det här. USA som vann OS-guld för några månader sedan, de skickar ju sitt bästa lag här också, och vi är bättre än dem också. Så ungefär tolkar Norge det här.
Ja, du har du försökt förklara för dem att det inte är så?
Jag vet att vi har en hel del norska lyssnare också, inte bara släkt till mig, utan riktiga hockeyfans i Norge, och de förstår det här. Så det är inte er jag klandrar, utan mer den norska befolkningen i stort. Och jag har försökt förklara det här. Då låter jag bara bitter och sur. Men, men jag tycker jag har en poäng.
Ja, men jag det är bara att gratulera dem. Fantastisk framgång och väldigt bra gjort. Och de har ju uppenbarligen en väldigt fin generation på gång där.
Ja, och det är ju med ett NHL-perspektiv också. Alltså till exempel Brandsegg Nygård och Stian Solberg som gick i första rundan här om året. Mm. Alltså det är ju stora talanger på riktigt. Och så i SHL med Noah Sten, Eskil Backe Olsen till exempel som är framträdande SHL-spelare. Tobias Norman som är första keeper i Frölunda till exempel. Han är inte ens första keeper i det här norska landslaget utan det är Haukeland. Så att, men alltså redan nu tar de ett VM-brons så de här kommer ju växa in i det mer och mer och gå in i sin prime vad det lider då. Ja, talar man på stor, lång sikt för Norge så kan det här öka hela hockeyintresset i stort. Jag menar, norska idrottsmän är ju bra överlag så att jag menar, ska de få igång hockeyn också då får vi passa oss alltså.
Ja. Ja.
Ja, men gratulerar Norge.
Ja. Jag
är imponerat.
Verkligen. Mm. Mm. Och så kommer de, så är de bättre i fotboll också. Det kommer vi snart bli varsel.
Ja, det är fotbolls-VM som väntar här nu. Det är ju bara jobbet för min del måste jag säga. Fortsätta bara hånas och hånas.
Ja. Ja. Ja, har du något annat från VM att säga? Nej, det är inte våran del. Nej. Riktigt.
Det man kan säga ur ett NHL-perspektiv, ja, Finland som vann till exempel, att Alexander Barkov visar att ja, han är tillbaks i 100% i form igen. Jag menar,
ja.
Han avslutade en säsong för tredje året i rad med att lyfta en trofé. Och Konsta Helenius som vi hyllade i slutspelet för Buffalo som ett utropstecken. Han kliver in och avgör den här finalen. Alltså där har ju både Buffalo och Finland något riktigt spännande på gång. Och faktum är att om man backar till JVM, han blev ju stoppad av Buffalo för att åka till JVM för Finlands del. Han hade ju åldern inne. Hade han släppts, då kanske inte det blir något guld för juniorkronorna som vann semifinalen mot Finland på straffar, men tungan på vågen för Finlands del hade kunnat vara deras stora supertalang Konsta Helenius, så det visade han i VM-finalen.
Ja. Vilken supertalang. Vad kul.
Ja. Nej, det är Ivar Stenberg, Viggo Björk-nivå på han också. Han är ju ett år äldre och lite längre fram dessutom.
Mm.
Så att där har Finland något stort på gång också.
Yes.
Ja. Och för svensk del kan vi säga Viggo Björk och Ivar Stenberg. De är med ihop med Lucas Raymond och utses till Sveriges bästa spelare i turneringen. Gör i princip en poäng per match, båda två. En gallespelare som Viggo Björk är första center i ett svenskt VM-lag. Ja, det blir spännande att följa draften.
Ja. Ja.
Mm. Men så mycket mer än VM, mer än så kanske vi inte behöver dra slutsatser. Vi är inte norrmän här kring våra slutsatser kring VM. Vi går vidare från den här turneringen.
Yes. Ja, har något mer innan vi går in i finalen? Ja, det känns som om man kan kommentera att Malkin får nytt kontrakt för att det blir ett år till.
Ja, precis. Det som jag tycker är lite synd, alltså det är fint att han blir kanske en penguin for life då. Och skriver ytterligare ett årskontrakt där. Jag som har sålt in honom till exempel som ny andra center i Montreal och spelar med Demi då där. Lite rutin in i Canadiens. Men nej, det är väl fint att han stannar i Pittsburgh. Samtidigt så det är en riktigt klen nu UFA-marknad som väntar 1 juli.
Ja.
Nu försvann ju Malkin därifrån också. Den som toppar listan just nu som jag såg Daily Faceup skrev häromdagen, det är ju Alex Tack. Liksom. Det är ju sådana namn. Det är ju bra, men det är ju inte riktigt...
Å andra sidan tror jag såg Athletic och LeBrun hade en grej om att det kommer att bli väldigt mycket trader istället.
Exakt.
Nu med höjt lönetak och allt.
Ja, nej, men det är väldigt spännande. Jag läste det också. Det är väldigt intressant att det här kommer att bli en trade-sommar istället. Är ju insiders inne på. Just med tanke på att UFA-marknaden är så oerhört svag mot vad den kan vara. Men lagen har massa löneutrymme att spendera. Det kommer att bli blockbusters.
Ja. Det ser vi fram emot då, men nu tar vi oss an finalen.
Ja, nu är det klimax på den här säsongen.
Yes.
Free agent-marknaden, det är nästa säsong. Det tar vi hand om några veckor. Men oj. Carolina med 4-2 i matcher, Bjurman.
Vegas med 4-2 i matcher. Och vi återkommer nästa vecka och ser hur det står till med den saken.
Ja, vi vågar inte svära på någonting. Alltså, det har vi gjort några gånger nu och då har det helt plötsligt en match varit över.
Ja.
Så att, vi får se vart det ligger till nästa vecka när vi hörs.
Ja, ja men kanon.
Ja. Då ska du skälla snart, men jag säger hej först.
Woof, woof. Och happy Stanley Cup-final.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.